Jag läser ur en bibelversion som heter The Message ifrån Lukas 10, verserna 25-37. Just då reste sig en skriftlärd för att fråga ut Jesus. Mästare, började han. Vad måste jag göra för att få evigt liv? Ja, vad står det i Guds lag? Vad får du ut av den? Att man ska älska Herren sin Gud med all iver och all bön, med all kraft och allt förnuft. Och att man ska älska sina medmänniskor lika mycket som sig själv. Rätt svarat, instämde Jesus. Gör det så får du leva. Men, fortsatte mannen som ville visa sig på styva linan, vem skulle du egentligen kalla medmänniska? Jesus svarade med en berättelse. Det var en man som skulle resa från Jerusalem till Jeriko. På vägen blev han överfallen av rövare. De stal hans kläder, misshandlade honom och lämnade honom halvdöd i diket. Då kom det en präst på vägen. Men när han fick syn på mannen gjorde han en omväg runt honom. Sen kom det förbi en som tjänstgjorde i templet och även han undvek mannen på vägen. Till slut kom det en kättare från Samarien på vägen. När han fick syn på mannen reagerade han med hjärtat. Han gav honom första hjälpen. Tvättade och förband såren, lyfte upp honom på sin åsna och tog honom med till ett värdshus där han skaffade rum åt honom. Nästa morgon gav han värden 2 silvermynt och sa, sköt om honom. Om det här inte räcker så skriv upp det på min räkning, då betalar jag på hemvägen. Vad tycker du? Vem av de 3 uppförde sig som en medmänniska mot rövarens offer? Den som hjälpte honom. Gör då likadant själv. Amen. Varsågod och sitt. Hon berättar, kvinnan jämnårig med mig själv. En gråkulen decemberdag här i vår stad. Snöslask, en grå, kall vind drar genom stan. Hon sitter på pendeln på väg till ett viktigt sammanträde. Det hade tagit en del tid och möda för att få till stånd det där sammanträdet. Men så stannar tåget mellan 2 stationer. Och meddelandet kommer... Vi kommer att bli stående här, men det kommer ersättningsbussar. Men det kom inga bussar. Det blev att gå av tåget. Hon väntade en timme, men inget hände. Och hon förstod, hon skulle inte hinna till det där sammanträdet. Hon skulle missa det. Trött. Besviken, kall, går hon ändå till pizzerian där i närheten för att köpa en lunch. Hon zigzackar mellan borden på pizzerian som är full den här dagen. Hon har brickan i ena handen, sin väska i den andra. Och sätter ner brickan på bordet som inte stannar utan den fortsätter att glida. Och glider utöver kanten så att den slår emot golvet. Glaset går sönder. Drickan spills ut. Pizzan och salladen hamnar lite här och lite där. Hela restaurangen vänder sig om och undrar, vad är det som händer? Det känns som hela världen står still. Och kvinnan orkar nästan inte mer. Det blir för mycket. Hon börjar ändå plocka i spillrarna på golvet runt omkring. Då plötsligt hon hör en röst bakom sig som säger, det kan hända den bästa. Jag kan fixa en dricka till dig. Vad vill du ha för något? Och så kommer det 2 ur personalen med en hink och en svabb. Det här fixar vi. Sätt dig du bara så ska vi ordna det här. Rätt ord i rätt tid. Rätt handling i rätt tid. Kanske inte så livsavgörande, men det var precis vad den här kvinnan behövde den här dagen. Någon som såg henne och som också hjälpte till där det inte blev som hon hade tänkt. Och plötsligt så vändes hela situationen. Modet återkom. Tänk att det finns människor som ändå bryr sig. Ordet barmhärtighet kommer ifrån orden barm och hjärta. När vi läser Bibeln så är det ett ord som ligger nära ord som godhet, kärlek och nåd. Och uppmaningarna i Bibeln till barmhärtighet är många, oavsett nationalitet eller religion. I Gamla testamentet så talas det om att visa barmhärtighet emot främlingen. Jesus spränger alla gränser då han säger att barmhärtighet ska visas mot alla, oavsett ras, religion, folkslag, ond eller god, för sån är Gud. Det är som grunden för barmhärtigheten vilar i skaparen själv. Och kanske man skulle kunna sammanfatta i det som vi läste nyss. Vi älskar för att Gud först har älskat oss. Saliga de barmhärtiga, de ska möta barmhärtighet, säger Jesus i bergspredikan. Han lovar inget annat åt de barmhärtiga än barmhärtighet. I de övriga saligprisningarna så följs orden av något ytterligare. De som sörjer ska bli tröstade. De renhjärtade ska se Gud. Men vad skulle kunna Gud ge de barmhärtiga? De har ju redan allt. Det är som barmhärtigheten är fullheten i hela skapelsen. Under medeltiden talade man om 7 barmhärtighetsverk baserade på det som Jesus talade om. Att mätta de hungrande, att ge dryck åt de törstande, att klä de nakna, att ge härbärge åt de husvilla, att besöka de sjuka, att besöka de fångna och att begrava de döda. Genom barmhärtighet mot din nästa liknar du Gud, sa Sankt Basileios den store. Barmhärtighet är Guds mänsklighet. Det är också människans gudomliga framtid. Att vara barmhärtighetsmärkt. Att låta barmhärtigheten komma inifrån mig själv. Istället för att någon säger till mig att nu måste du hjälpa till här eller nu måste du vara barmhärtig. Att låta det födas inifrån. Hur kommer man dit? Paulus sa en gång, Kristi kärlek lämnar mig inget val. Kärleken vill handling. Det är inte bara vackra ord eller känslor. Jesus blev människa för vår skull. Jesus, sann Gud, blev sann människa i den värld som vi lever i, du och jag. Gud visar att i det sant mänskliga ryms också det sant gudomliga. Många menar att mission, evangelisation idag stavas diakoni. Det handlar kanske inte i första hand att tala om synd och tro. Utan det börjar med att hjälpa den som finns där vid min sida. Att hjälpa den som bor i grannlägenheten, i grannhuset. Eller som finns på Afrikas horn eller i Afghanistan. Nöden hos oss idag är så stor att vi inte ens behöver tala om det. Det finns en stor materiell nöd, också i vårt land. Men kanske en ännu större inre nöd. Av närhet, av lugn, av ro. Det gamla bondesamhällets strukturer har förändrats sedan länge. Var tredje svenskt hushåll idag består av en person. Och i vår egen stad Stockholm så räknar man med 400 000 ensamhushåll. 40%. Erfarenheten från missionshistorien visar att bry sig om människor i nöd är grundläggande för kyrkan. Och också för en kyrka som vill växa. Att bry sig om den som ingen annan bryr sig om för att det finns någonting som går utöver det vinstdrivna. Att fyllas av medlidande för den jag ser har behov av olika slag. När jag läser min bibel så möter jag en tro som inte är något som jag äger utan någonting som jag lever. Tron behöver omsättas i handling, annars så bara stannar den i mig, kanske i mitt huvud. Tron förvandlar. Det finns en förändringskraft i kristen tro. Så sent som på 1700-1800-talet så gick det fram förändringar genom hela vårt samhälle. I England, USA, slaveriet som upphörde. Barnarbetsreform, kvinnlig rösträtt, för att räkna några saker. De svarta kyrkorna har allt sedan dess också arbetat för medborgarrättsrörelsen och gör så än idag. William Booth, Frälsningsarméns grundare, sammanfattade det bra när han sa: försök inte att frälsa en människa som fryser om fötterna. Ge henne skor först. Det behövs tro innan en förändring kan börja. All social nyordning börjar med hoppet om något nytt. Några behöver tro att en förändring är möjlig. Hoppet kommer alltid före förändringen. Och att hoppas, det är att tro mot alla odds och sen se hur oddsen förbättras allt eftersom. Hebreerbrevets författare skriver: tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Och man skulle kunna säga att tron gör det möjligt att hoppas. Och kanske hoppet är det viktigaste inslaget för en förändrad värld. Och Paulus skriver: hoppet sviker oss inte. Det finns en grund i kristen tro som inte går att rubba. Det finns en bottenplatta som är lagd i historien av han som kom, som visade vad en sann medmänniska handlar om. Någon har sagt: säg det med ord och jag minns. Visa mig och jag tror. Men låt mig få uppleva, så kommer jag att förstå. Bara så kan en sann medmänsklighet visas och födas. Barmhärtighet, när ord blir till liv.